Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkommen till Body & Soul Care podcast med mig Josefin Dahlberg. I den här podden så pratar jag om hur vi kan ta hand om oss själva i vår vardag för att hjälpa oss själva att må ännu bättre inifrån och ut. Nu kör vi igång. Välkommen hit Maria.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Jo, det är fint. Kallt som vi pratade om. Ja. Men annars
är det bra. Snart hoppas vi att det vänder.
Yeah.
Var det du i din menscykel?
Jag tittade på det innan faktiskt. Jag har 5 dagar ungefär kvar till mens. Så att jag är mitt i lutealfasen. Nu såg jag också att mitt HRV, som är en sån här markör på det parasympatiska nervsystemet. Vi har ju det sympatiska och parasympatiska som jobbar hela tiden. Men det här avslappnande nervsystemet, liksom, nervsystemet, det har börjat pika hos mig. Min sömn blir bättre och kroppen går in i en så här avslappning. Så.
Skönt.
Så är det ju inte för alla i den här fasen, men det kommer vi säkert prata om.
Det kommer vi definitivt prata om. Du berättar lite om dig och ditt intresse för just menscykeln, alla olika faser som vi kommer in på, och om ditt arbete med Hercare.
Ja, jag har ju inte alltid jobbat med det här. Jag började i fordonsindustrin som ingenjör. Men många, som i många liksom i det här hälsocommunityt, då har man kanske sin egen resa, har jag märkt. Och även jag fick ledgångsreumatism när jag var 20. Och sen så hade jag det under 10 år och mycket cellgifter och annat, och så blev jag trött på det. Och så läkte jag det med kost och livsstil och annat.
Oj, men det, berätta mer.
Ja, alltså jag fick en aggressiv ledgångsreumatism när jag var 20. Det började i maj med ont i armbågen, och sen i augusti samma år så kunde jag inte ställa mig upp. Så att det gick väldigt fort. Så då satte man ju in liksom, men kortison, cellgifter och sen så även biologiska läkemedel. Och så hade jag det under 10 års tid ungefär, nästan 10 års tid.
Och hur mådde du då?
Skit. Men det, jag ska säga så här, jag märkte inte, alltså det kom så krypande att jag en dag vaknade upp liksom och bara så här, gud, jag mår inte bra. Dels bröt jag ett ben varje år för att jag är ju en benskör med alla de medicinerna. Så fort jag var iväg på något så bröt jag typ ett ben. Och jag tycker ju om att göra saker, aktiva saker, så att det hindrar ju. Men sen, håravfall, nedstämdhet, jag hade ångestattacker. Jag kände inte att jag levde liksom.
Och det här var mellan du var 20 och 30?
Ja, men precis. Jag var väl 29 när jag långkosten, så att 9 år var det väl. Och så minns jag den här vändpunkten när min man tog ett kort på mig när vi satt på vår balkong. Då var han inte man, då var han pojkvän. Men och så tittade jag på mig där liksom, och så bara, håret var så här, det växte ju aldrig långt för att det var så himla dålig kvalitet på det. Och huden var så här jättetunn och liksom krispig. Jag tyckte inte att jag såg frisk ut. Och då hade det redan också marinerats lite. Så här, alltså hur ska jag må när jag är 40, 50, 60 när det är så här nu? Och då hade jag ju brutit en armbåge då för andra gången. Så då bestämde jag mig för att göra något annat. Och så på den, då la jag om kost. Och sen tänkte jag i början att kosten gjorde väldigt mycket. Men det är klart, när man lägger om någonting, alltså till exempel en så enkel sak som kost, det är inte alltid enkelt i praktiken, men det är liksom, det syns och det är tydligt och så. Men jag började också lägga om andra saker såklart i samma veva. Liksom. Började jobba med mina tankar och så. Så det tog 1,5 år ungefär så var jag frisk. Men då slutade jag med medicinen också samtidigt.
Oj, wow, vilket skifte.
Ja, det blev det.
Blev det liksom en chock då? För jag tänker dina läkare och så att du...
Ja, det blev det. Ett tag så var jag ju såklart lite sämre. När jag fick ju byta medicin hela tiden också. Det är ganska vanligt, men man vänjer sig vid olika mediciner. Eller kroppen lär sig att bryta ner det så att man får liksom hoppa vidare till nästa. Men jag berättade inte det för mina läkare. Så sen efter 1,5 år så sa de så här, nu är vi verkligen bra inställd. Liksom, för att jag fick ju dropp då ett par gånger om året. Och det fick jag på ett annat sjukhus. Så att de visste ju inte det. Och dit ringde jag ju och bokade själv. Så de hade ingen koll på om jag hade varit där eller inte. Så
de visste inte att du hade slutat med den liksom faktiska behandlingen?
Nej.
Nej,
jag vågade inte säga det.
Nej.
Så när jag sa det, jag har inte tagit mediciner. Och då blev han så här, nej. Hur länge sedan var det du slutade med det då? Så, ja.
Så han märkte då att det hade blivit markant bättre då efter att du hade gjort
precis.
De här?
Så då var han så här, nu har vi hittat liksom en bra...
Wow.
Så då kläckte jag ju med det. Men sen så har jag varit där i alla fall. Nu är jag inte där mer än var tredje år. Men jag har liksom hållit kontakten med, jag är fortfarande frisk.
Gud vad härligt. Och när förstod du, då kanske du fick upp ögonen för mer det holistiska tänket kring vad vi stoppar i oss och att det påverkar vårt mående. När fick du mer förståelse för hur menscykeln påverkar oss?
Ja, där i samband, alltså då blev jag liksom, jag ville inte ha någonting i min kropp som kunde störa, så att jag slutade ju med p-piller och liksom allting sånt. Och hade haft ganska mycket PMS tidigare i livet när jag hade slutat med p-piller i omgångar och fick det i början också. Så det liksom, ja, började jag harva i. Sen så utbildade jag mig inom funktionsmedicin i USA på en distansutbildning där.
Gud, vad
i ett
spännande.
Års tid.
Det är en sån här liten dröm som jag har.
Ja, men det är, de har ju känner, riktigt när, bra utbildningar.
När ska jag ha tid att göra det? Men det är så spännande. Ja.
Ja, de är ju tidskrävande kan man säga och det är ordentliga tentor och så, men det är jättekul. Och sen när jag började jobba så blev det liksom, det blev väldigt mycket kvinnor med hormonella problem. Kanske inte alltid det de sökte för från början, men det löser alltid liksom igenom. Så att, nu har jag jobbat ungefär i 6 år då. Jag sa upp mig när jag var gravid med min son som är 6,5. Så i 6 år har jag jobbat med kvinnor och hormonella problem och lite autoimmunitet. Alltså det kommer ju in lite annat också, för ingen är ju... bara en sak, utan Nej. Det kommer ju alltid med en massa andra saker också. Men jag har jobbat med hormonella problem i 6 års tid. Så nu har jag träffat många kvinnor.
Wow, och du jobbar på Hercare. Berätta mer, vad Precis. Gör Hercare och vilka kvinnor hjälper ni?
Ja, Hercare har ju från början varit extremt duktiga på förklimakteriet och klimakteriet. Och det är främst det som kliniken startade. Då var inte jag med, men då kliniken startade med just det. Och hormoner, liksom. Hormoner har varit hela fokuset. Jag började i höstas tillsammans med min kollega. Vi jobbade då på LIVA-kliniken som gick in i Hercare. Och nu, jag, med mig då och en annan Maria, vi har många Marior på Hercare, så är vi 2 stycken nu som jobbar med de yngre kvinnorna. Och med det betyder liksom mer PMS och sådana saker istället för liksom klimakteriet och förklimakteriet. Så att vi jobbar mycket med... ja, men som sagt, PCS, PCOS, alla olika typer av hormonella problem där man inte behandlar liksom en hormonell behandling till exempel, utan man behöver verkligen fokusera på kost och livsstil för att komma till rätta med det.
Och de som kommer till er, har de liksom sökt för hjälp innan? Eller
är massor.
Ni... Ja, jag kan tänka mig det.
Och många får ju kanske inte ens komma till vården för att man tycker inte att... Nu är just PMS kommer jag använda här. Egentligen är ju det en diagnos som ställs av en gynekolog. Men jag tänker att alla vet vad man menar när man säger PMS. Alltså trötthet, tumörsvängningar, irritation, svullnad, ömma bröst, liksom, huvudvärk. Det kan vara en massa olika saker. Men ja, i vården så får man ju antingen p-piller eller antidepressiva mot PMS-besvär, PCOS. Då får man inte heller så där. PCOS är ju en annan diagnos som handlar om oregelbundna menstruationer och alltså oregelbundna egentligen ägglossningar, för det är ju det som är själva grejen i en menscykel. Och där ger man inte jättemycket hjälp heller tyvärr, utan det är så här, kom tillbaka när du vill bli gravid.
Och är det en sån diagnos som man kan bli av med genom att göra livsstilsförändringar, eller är det en diagnos du får och det här har du?
Alltså det beror på vad man menar. Jag tänker att den kommer väl stå kvar för all evighet om man har fått den i vården. Och du kommer ju behöva tänka på den om du har fått en PCOS-diagnos. Du har ju en benägenhet dit, precis som jag har en benägenhet mot autoimmun sjukdom. Jag behöver ju alltid, jag kan inte gå tillbaka och leva som jag gjorde innan. Men så länge jag lever så har jag, så som jag gör nu, så har jag liksom inte de symptomen. Så att där hjälper jag ju jättemånga kvinnor att bli symptomfria från PCOS. Eller PMS eller någonting sånt, att man kan må mycket bättre.
Och när du säger så här, så som jag lever nu, och du var inne på det innan du la om din kost, kan du berätta lite mer alltså, specifikt, vad är det för förändringar du har gjort, och vad är det också för förändringar som du då ger råd till de här kvinnorna som söker för sina besvär?
Ja, nu hade jag en autoimmun sjukdom, så där är det ganska så här stora grejer jag gjorde inledningsvis. För där använde jag liksom kosten som, kan man säga, en behandling nästan. Precis som, vi har ju pratat lite om din IBS till exempel. Du kanske gjorde vissa saker inledningsvis för att bli av med de värsta symptomen, och sen så kan man vara lite friare liksom. Nu 10 år senare så är jag ju lite friare. Nu har det gått 10 år sedan jag la om kosten. Och de kvinnorna som kommer till mig, det beror lite på vart de är och vart de står. Har de jättemycket magproblem eller har de mycket annat, då kan man behöva ta lite större omtag. Medan man hos andra som kanske sköter kosten ganska bra, men istället du vet, inte sätter några gränser eller någonting sånt, då kanske man behöver jobba på den biten. För PMS är ju, om vi ska se hormoner som en, liksom toppen på en pyramid, för hormoner påverkas och påverkar väldigt mycket, så att det går liksom som runt. Så om vi ser liksom en pyramid där vi har könshormoner högst upp, och så har vi liksom med mag- och tarmhälsa och stress och sköldkörtel och sånt innan det.
Så och där, det påverkar varandra.
Ja, exakt. Och där måste vi liksom ha basen någonstans. Om vi inte sover när vi ska, inte äter bra, vi har massa näringsbrister, vi har kanske taskiga relationer, men det menar jag att vi trivs inte riktigt, liksom, kanske mycket bråk eller mycket så. Det är väldigt svårt att få bra hormoner då.
Berätta mer.
Ja, våra könshormoner, alltså kroppen kommer ju vilja bli gravid. Det är ju liksom, vi vill reproducera oss, men inte till vilken kostnad som helst. Det får ju inte vara på bekostnad av vårt liv till exempel. Så jag träffar ju vissa kvinnor som springer för mycket, äter för lite, brukar jag säga det. Det behöver inte vara just löpning, men det kan vara för mycket träning och för lite mat. Då drar ju kroppen till slut in menscykeln helt, och kan vi inte bli gravida. Sen finns det ju andra som kanske stressar alldeles för mycket. Där drar inte kroppen in kanske förmågan att bli gravid. Vi har fortfarande menscykel, men det kommer väldigt mycket PMS och det kommer mycket annat. Så att vi kan liksom läsa våran menscykel. Liksom, när vi läser den så ser vi lite hur mår kroppen egentligen. Så där är det första så här signalerna på att behöver vi jobba med någonting här, och vad behöver vi jobba på? Och där har jag jättemycket information genom att få liksom, fråga någon, liksom, när får du symptom? Hur känns symptomen? För det säger väldigt mycket om vart vi ska börja leta. Liksom.
Om vi tittar i vår menscykel, då, vad är det vi ska se upp för? Är det de här PMS-symptomen? Och kan du bara kan vi bara gå igenom, vad är PMS? Är det liksom en obalans i hormonerna? Kan vi bli av med det helt? Berätta lite mer om just PMS.
Ja. Ska vi börja berätta om menscykeln?
Ja, bra.
Första dagen på våra menscykel är när hormonerna står som allra lägst. Det är första dagen på mensen. Då har vi som lägst hormoner i hela cykeln. Sen stiger östrogen fram till ägglossning. Och efter ägglossning så kommer faktiskt vi sjunka igen, så att vi får en dipp i östrogen, och sen så stiger östrogen tillsammans med progesteron, det andra hormonet, fram till vi får mens, och då så sjunker båda igen. Så man kan säga att vi får 2 så här dippar varje cykel med 2 veckors mellanrum ish. Och PMS, det är ju efter ägglossning och innan mens, det är där de allra flesta mår som sämst. Man kan bli svullen, irriterad, trött och så vidare. Och det beror på en obalans i hormoner, men kanske inte alltid bara nivån, för att det är också hur vi bryter ner det i kroppen och hur känsliga vi är genom att Liksom hur stadigt står vi på våra andra ben? Jag brukar jämföra det med ett bord med fyra ben. Och där har vi kosten, och så har vi rörelse och träning. Och så har vi relationer, och så har vi kanske någon form av återhämtning, sömn och så vidare. Och rycker vi bort ett ben, ja, men då kan vi klara oss ganska bra. Men rycker vi bort två, då står vi inte stadigt. Så att då kommer det här att börja svaja liksom.
Bra jämförelse. Och då de som lyssnar på det här och känner att man har mycket PMS-besvär, man kanske nu har börjat förstå att det är PMS, för många lever ju också i många år utan att förstå att det är ett återkommande, ja. För det är ju det, man ja, känner ju sina som en guldfisk liksom, att ofta är det ju någon utifrån som påpekar, som min
många
mentor mens. Till exempel.
Vad sa du? Många män som säger,
många partner som har koll, och också för mig var det min mentor, hon bara, var fjärde samtal vi har så är det liksom något som har varit fel och någonting som du känner att du bara vill, ja, men att jag har brutit ihop på ett eller annat sätt. Det här är flera år sedan. Men om man känner att man har de här besvären, vad är liksom det första man kan göra för att börja bli i mer balans med sina hormoner?
Alltså jag brukar prata om två saker. Dels såklart att vi behöver stötta upp kroppen så man inte får... För har man besvär som påverkar vardagen negativt, då är det oftast för mycket besvär. Men att vi förändras över menscykeln är ju inte konstigt. Och där behöver vi också skapa lite förståelse för att vi kanske inte kan förvänta oss exakt samma saker jämt. Eller man kanske är lite... För det här med östrogen till exempel, det är ett drivande hormon. Det är liksom... Det bygger saker, bygger slemhinna, bygger bröst, alltså man får fylliga bröst, höfter, det driver på dopamin som är ett sånt där riktigt drivande hormon eller signalsubstans. Och sen så därför så känner många att de mår som bäst vid ägglossning. Det finns de som mår väldigt dåligt då, men det kan vi också prata om. Sen efter ägglossning så kommer ju progesteronet in också. Och vi har östrogen då också, mängder av östrogen, men progesteron är mycket, mycket högre än vad östrogen är. Och progesteron är ett lugnande hormon, men också ett hormon liksom, som försöker fånga upp allt det här som östrogen har satt igång. Den här slemhinnan och liksom alla projekt kan man väl säga som man har liksom, stöttat upp. Så det är naturligt att ja, man kanske behöver sätta lite tydligare gränser, man kanske blir lite mindre, så här, jag ska inte säga, man blir mer känslig för... ja, men, onödiga saker, skitsnack och liksom annat, så att man behöver liksom värna om sitt helt enkelt, att inte bara säga ja till saker man inte vill och så. Och det är väldigt naturligt i den fasen, vilket kanske många inte tänker på, så att när man då kanske kör över sig själv lite eller gör saker man egentligen inte ville eller hamnar i konflikter och så känns det mycket mer, och det kan vara naturligt. Men om det är för mycket liksom, att man känner sig kränkt var och varannan vecka, så här, då kanske man behöver lite hjälp med sina hormoner.
Ja, men exakt. Vi pratade om det här, jag och Sheila, att så här, ja, men när man börjar synka och börjar balansera lite mer och leva i takt med sin cykel, så dels får man ju så mycket större förståelse för sig själv, vilket bara det i sig är ju så här en aha-upplevelse och en life changer liksom. Och sen så märker jag i alla fall av min egen erfarenhet att så här, precis som du säger, de olika faserna, jag känner ju av dem 100%. Alltså så här, vi snackade om det nu innan också, jag och Tilda, min kollega här, att så här, ja, men vi stämde av vart vi var i cykeln och bara hur man verkligen känner av det. Men och man blir mer medveten om det. Men att det inte är det här. Förut hade jag också så mycket mer PMS. Kanske under mens blev jag så, precis innan blev så mycket mer känslig. Och hade mycket, mycket mer mensvärk och liksom det. Men ju mer jag börjat synka, desto mildare har de symptomen blivit. Även om jag fortfarande har dem. Så att är det liksom, vi ska inte sträva efter att må likadant hela tiden. Precis som du säger. Och det är ju lite det samhället säger att vi ska. Att vi ska orka lika mycket hela månaden. Och om man tittar på träning, så som vi jobbar med vår app. Med mycket träning och sånt. Att ja, men du ska alltid ta i och alltid kämpa. Vill du nå dina resultat så måste du kämpa mer. Men där kan vi ju faktiskt jobba emot vår egen kropp om vi tränar för mycket i vissa faser. Kan du berätta lite om det och hur det hänger ihop?
Vad tror du gjorde störst skillnad för dig att liksom bli av med PMS-symptom och mensvärk och så?
Ja, men jag tror en kombination då av att bli mer medveten om hur min cykel dels fungerar, om det här att ja, men jag ska inte må likadant hela tiden, det är liksom inte ens meningen. Och ju mer förståelse jag fick för de olika faserna, så kunde jag ju också då anpassa lite hur jag då hand om mig själv i olika faserna. Jag har ju verkligen, ja, men som vi pratade om, så här, levt på likadant, köttat på, haft väldigt mycket på jobbet, haft mycket socialt, tränat på. Och sen när jag förstod att så här, okej, shit, mina olika faser behöver så mycket olika olika i min livsstil. Och genom att då få mer information kring olika faserna kunde jag då anpassa det. Så jag tror verkligen kombon av det. Sen kan jag ju märka att så här, mycket saker händer i livet. Om man har planerat in någonting liksom i förväg så kanske det råkar hända under mensveckan. Sådana saker man ju inte liksom rå för. Eller ibland när vi planerar mina event så vet ju inte jag exakt hur min cykel kommer vara 5 månader framåt. Även om jag skulle kunna sitta och räkna så är min cykel relativt regelbunden men inte på dagen. Liksom. Och, så att jag kan inte alltid synka allt, men det viktiga nu är ju att jag börjar få en annan förståelse att så här, ja, men råkar det vara mycket på jobbet den veckan, då får jag se till att dra ner på tempot privat.
Mm.
Förut hade jag ju aldrig tänkt så. Jag har ju bara kört maxat hela tiden. Så att genom att börja förstå mer hur jag fungerar så kan jag ju då börja anpassa, och ibland kan det vara små enkla saker i vardagen. Det behöver inte vara liksom jätteomvälvigande, utan det kan vara bara att ja, men den här veckan så behöver jag lite mer tid för mig själv, eller jag behöver gå och lägga mig en timme tidigare.
Mm.
Och det gör så stor skillnad.
Och det är ju ofta det. Det är inte de jättestora sakerna som gör skillnad. Det är de här små sakerna som vi gör hela tiden. Ta 2 minuter och bara lyssna på sitt andetag. Man behöver inte förändra sitt andetag varje gång man lyssnar heller. Man kan bara liksom lägga handen på hjärtat och följa andetaget i 1 minut, 2 minuter. Det gör jättestor skillnad.
Mm.
Men som du säger, man kan ju ha ett event eller föreläsning. Sist jag hade föreläsning var också i just den här fasen när jag hade 5 dagar kvar till mens. Men då kan man också bara tänka att ja, men jag kanske inte ska göra hur mycket som helst varenda dag. Hade det varit runt ägglossning så hade jag orkat det.
Mm.
Nu mår ju inte alla likadant alla tider i cykeln. Det kanske vi också ska prata om, att det är väldigt viktigt att lära känna sig själv. Och det märker jag väldigt mycket när jag har introsamtal med de som befinner sig i förklimakteriet och klimakteriet, att det upplevs så himla olika. Och där är det också väldigt viktigt att veta att visst, det finns vissa generella saker, östrogen är drivande och progesteron får oss att slappna av och så vidare. Men det är hur det är liksom nivåerna i kroppen, det är hur vi bryter ner dem. Men sen också, vart sitter dina receptorer? Det är klart att vi har receptorer alla på samma ställen i hjärnan och så. Men hur svarar du och hur starka är dina andra ben? För någon kanske upplever jättemycket fysiska symptom, svullnad och så. Medan någon annan har hjärndimma eller irritation eller någonting så. Så att man får liksom respekt för sin egen kropp och inte bara gå på och börja läsa om hur andra upplever det. Utan man faktiskt liksom känner efter själv hur man själv har.
Absolut. Och hur får man den kunskapen om hur man själv fungerar? För det jobbar ju ni med på HairCare.
Det är väldigt bra själv att logga också lite. Mm. Att använda någonting för att logga sina symptom. Så man får det här som vi pratade om förut. Att de flesta liksom märker kanske inte av att det är cykliskt. Det kanske är en partner eller så som kommer och säger att du ska du ha mens snart eller så. Men att man, så här, vilka är återkommande ibland? Kanske inte varje månad, det kanske varannan månad vissa saker kommer. Ja, för man är ju olika känslig. Kommer det en infektion eller att man tränar hårt eller något sånt där, så kan ju det påverka psyken. Så, ja.
Och för att liksom få ännu bättre koll på verkligen hur ens hormoner då ligger till, då kan man ta sådana tester som jag har tagit ju via er. Berätta om det och hur det fungerar.
Ja, men precis. Dels så tittade vi ju på östrogen på dig och även progesteron faktiskt. För vi tog den i lutealfasen, alltså mellan ägglossning och mens. Men sen så säger ju inte hormoner. Hormoner är ju som att ta ett kort. Det säger hur är det just nu. Men det som kvinnor ofta märker av är ju hur det går upp och ner. Och då tar vi också andra tester för att se vad det är som påverkar. För som sagt, hormoner påverkas och påverkar mycket annat i kroppen.
Mm.
Bland annat tog vi blodsocker, insulin, vi tog järn, vi tog B12 och folat. Vi tog homocystein som är liksom kroppens städ- och reparationssystem kan man säga, eller metylering. Och lite andra saker för att se liksom, hur ser det ut. Nu hade du en väldigt bra grund i dina mesta.
Mm. Mm. Men precis, men där kan man då upptäcka då, om man tar de här testerna att så här, oj, här fanns det en obalans, då vet man lite mer vad man ska jobba med.
Ja. Plus att det är viktigt att lyssna på någon symptom, för att vissa kanske har symptom i ägglossningsfasen och det beror ofta på att man har en histaminkänslighet till exempel, så när östrogenet är som högst så kan man få ångest och oro, man får svårt att slappna av och sådär, och så mår man bättre då sen när progesteron kommer i lutealfasen, medan andra då har de här typiska PMS-symptomen eller vissa mår sämst när mensen kommer och sådär. Personligen så har jag min absolut bästa dag nästan i månaden när mensen kommer. Men jag ser ju också till att vila dagarna innan. Och med vila det menar jag inte att jag ligger i soffan hela dagarna, för jag har 2 små barn så att det går inte och jag har ett jobb. Men jag, precis som du sa, man tar kanske en extra promenad eller någonting annat för att få lite Så jag tar en lång varm dusch själv utan barn som står för jag börjar klä av sig. Får jag vara med? Jag bara, nej, du får faktiskt inte det nu.
Mamma behöver sin tid, verkligen. Nej, men det är så viktigt, precis som vi sa, det är de här små sakerna i vardagen som faktiskt gör stor skillnad. Men då om man har liksom väldigt mycket besvär, någon som lyssnar på det här, hur ser liksom hjälpen hos er ut? Mm.
Det första är väl liksom, när det kommer till PMS, vi ska ju prata lite om förklimakteriet också, men när det kommer till PMS och den typen av, alltså PCOS och sånt, då är det kost och livsstil när man är under 40, kan man väldigt generellt säga. Det finns vissa som kommer in i tidigt klimakterium och så vidare, det är väldigt ovanligt. Men det handlar om att titta på de olika delarna, de här olika benen till det här bordet. Liksom. Hur ser, som du sa också, det kan vara relationer hos någon. Jag har väldigt många kvinnor som jag jobbar med där det visar sig är relationer. Skapar en väldigt stor stress. Eller att man, jag ska inte säga att alla kanske vantrivs på sitt arbete, men de trivs inte heller. De har liksom ingenting som så här kickar igång passionen i
livet.
Hur
påverkar det? För stress påverkar våra hormoner. Mm. Är det på det sättet då med relationer, att vi inte trivs på vårt jobb, kan påverka våra hormoner då?
Ja. Mm. Och jag tror också det här när man inte har något, för det kan jag bara själv relatera till. Jag har också en hjärna som går igång väldigt, väldigt mycket och vill lösa problem hela tiden och vill fundera och tänka och liksom sådär. Innan jag hade det här intresset, när jag jobbade i fordonsindustrin, jag bytte också för att jag upptäckte att jag inte var så intresserad av bilar. Då är det mycket lättare att ruminate, vad heter det, hålla på och grubbla på saker som kanske faktiskt inte är en så stor grej. Men ibland så är det bra att kunna ge sig själv en paus genom att faktiskt ägna sig åt någonting man tycker om. För att annars är det lätt att liksom få hälsoångest eller någonting annat, för att man har inte riktigt det här att ägna sig åt, och det blir också en stress.
Mm.
Så för lite positiv stress, om man nu får säga, så för lite utmaningar i livet kan ju också vara en stress.
Ah, det är precis. Och är all stress då dåligt för hormonerna, eller är positiv stress bra? Hur ska vi tänka där?
Vi betalar ju för stress genom att åka en berg- och dalbana eller gå på en bio eller någonting sånt. Så att stress är ju, alltså det är ju anledningen till att vi utvecklas och mår bra. Men vi måste ju ha återhämtning i relation till stress. Och sen, hur ser vi på stressen? Ser vi den positiv eller negativ? Att stå och föreläsa eller hålla ett event tycker jag i alla fall är jättestressande. Men det är ju också skitkul.
Gud ja.
Men det finns ju mycket annat som stressar en som inte alls ger mig någonting. Så att jag försöker ju lägga mina... Nu finns det ju saker man inte alltid kan välja i livet. Men jag försöker lägga mina stressbollar liksom där jag känner att jag faktiskt utvecklas.
Mm.
Och inte, jag stressar inte upp mig över trafiken. Jag ser det som lite egen tid.
Det är waste of time.
Ja, men det är ju jättehärligt. När man har två små barn så är det jättehärligt att sitta i trafiken och lyssna på en bra podd ibland. Eller bara ha det tyst. Så att man får liksom... Ibland så kan man vrida och vända på saker.
Och där får man ju öva lite mindfulness kanske för att komma dit. Om man känner att man blir väldigt stressad. Och det är ju också oftast sådana små vardagssituationer som vi märker lite var vi befinner oss i nervsystemet som vi pratade om vi tar hand om oss själva eller inte, för det blir oftast en trigger, om det är liksom trafiken, då kan, om man får ett utbrott eller känns superstressad över det, det handlar ju inte om just den trafiksituationen.
Precis.
Utan det blir som någon form av effekt, liksom utlopp för hur vi kanske har tagit hand om oss själva i vardagen under väldigt lång tid.
En frustration.
Liksom. En frustration som finns liggande liksom. Men så de som kommer till er får hjälp med lite matatester, kost och liksom livsstilsråd. Hur många blir hjälpta då av att bara ändra de här små vanorna i vardagen?
Väldigt, väldigt många. Alltså PMS just och PCOS har vi ju alltså fantastisk effekt på. Det är, och PCOS är ju oregelbundna ägglossningar, så vissa kanske bara har 2-3 blödningar per år. Där kan vi få en regelbunden cykel och liksom inga symptom. PMS också. Sen är det alltid det här, det är klart, vad skiljer man PMS mot hur du naturligt liksom egentligen går in och är i en cykel? Är det så att man måste ligga också nerbäddad kanske dagen innan mens och samma dag som mensen kommer, att man är så trött? Då kan jag tycka att då kanske du behöver någon annan form av återhämtning också, för att det blir lite för mycket. Sen att man kan vara trött i en sak, men du ska liksom inte vara så helt utslagen.
Nej.
Vi pratade lite om träning förut också, och det, när mensen kommer så har vi ju väldigt låg temperatur i kroppen. Då ligger vi som lägst i den här basaltemperaturen, alltså en temperatur som är precis när vi går upp på morgonen. Och den håller sig tills ägglossning kommer, för progesteron gör att vi får lite högre kroppstemperatur. Och därför tycker också många kanske, eller upplever att Det är en anledning till att man kanske upplever också att vissa pass kan vara lite hårdare när man tränar. För att du har redan en lite högre temperatur och det gör lite skillnad. Plus massa andra faktorer.
Ja, men du, blodsocker påverkar ju hormonerna. Berätta om kopplingar med det och hur kan vi tänka lite mer på att hålla vårt blodsocker mer i balans för att hålla hormonerna mer i balans?
Ja, och där går det båda vägen också. Östrogen påverkar vår insulinkänslighet så att vi blir mindre insulinkänsliga efter klimakteriet och så. Kommer inte kunna sköta kosten på samma sätt genom hela livet. Det vi åt när vi var 20 liksom, kanske inte är det som vi alltid kan göra när vi är 50 till exempel. Men sen så är det också tvärtom. Om vi har en insulinresistens så kommer det påverka vår ägglossning, vilket i sin tur då påverkar våra hormoner. Och där är det ju PCOS en effekt till exempel. Det är inte alla som får PCOS just, men insulinresistens kan helt enkelt påverka så att vi får mindre progesteron och liksom mer östrogen i relation till varandra. Eller helt uteblivna ägglossningar. Men sen så påverkas ju blodsocker i en normal cykel också. Och det märks ju väldigt mycket på de som är typ 1-diabetiker till exempel. Att de kan behöva lite mer insulin i lutealfasen, alltså mellan ägglossning och mens. Och lite beroende på vad man äter så kan det ju liksom, ibland så kan man känna sig väldigt låg eller så. Så att det, ja, jag märker ju också, jag får ju många som har mycket olika dieter som kommer till mig. Vissa med låg kolhydrat till exempel. Där kan man också tänka på att få in lite kolhydrater inför ägglossning. För att inför ägglossning så handlar det om att göra kroppen trygg så att vi driver igenom en ägglossning. Så även om vi är superstarka vid ägglossning, för då har vi både högt östrogen och högt testosteron. Skulle man ge sig ut och köra ett jättehårt träningspass då, alltså springa 2 mil eller någonting, då skulle det hos vissa personer kunna ställa in ägglossningen för att det känns som en stress. Så man får vara lite, och det behöver inte vara så, men om man ligger lite på gränsen till att pusha sig ofta så kan
och
det.
Och ställa in, menar du att den förskjuts lite?
Ja, förskjuts lite.
Ja, okej, så då blir cykeln längre helt enkelt.
Exakt. Mm. Så att inför ägglossning så kan man tänka ganska mycket på att liksom, det handlar ändå, absolut så kan man vara i det här östrogenflödet och verkligen dra nytta av det när man känner att man vill hitta på nya saker och allting känns möjligt liksom, ofta för väldigt många i den fasen. Medan man kanske en vecka senare undrar, vad tusan tänkte jag på där? Jag vill inte alls starta företag och ha events och liksom, sådant. Och det är helt okej att känna så. Men man ska inte stressa kroppen för mycket. Har man däremot en bra bas med resurser så kommer inte ägglossningen att störas. Men ligger man lite hela tiden på gränsen som många tjejer gör för att man har för mycket stressorer i livet. Liksom. Mm. Näringsbrist är också en stressor. För lite sömn är en stressor. Alltså det finns ju mycket liksom som... och jag har ju 2 småbarn. Jag får ju tänka ibland när man har sovit dåligt att hur ska man liksom...
Kompensera upp det. Ja, men så är det ju verkligen. Och det är, man får tänka på det här bordet som du nämnde tidigare med de 4 olika benen. Det tycker jag var väldigt bra... Väldigt bra metafor så vi kan ta med oss.
Mm.
Du, en fråga som jag har fått väldigt mycket om sen vi lanserade Synk in i vår app, alltså guiden till att leva och träna utifrån sin menscykel, det är, men om man går på preventivmedel, om man äter p-piller, ska man synka då? Påverkas man av sin cykel? Kan vi reda ut det här?
Ja, hormonella preventivmedel, p-stav, p-piller, alla sådana saker som är hormonella preventivmedel som du på något sätt intar, även p-ring, de stänger av din cykel. Det är hela syftet med p-pillerna. Så att de innehåller väldigt hög dos gestagen som heter syntetisk progesteron. Och ibland så finns det också kombinationspreparat som innehåller lite östrogen också. Men de stänger av cykeln. Så att man kan må dåligt på sådana också. Men då är det en biverkning av en medicin. Mm-hmm. Däremot så går vi in på kopparspiral, hormonspiral. Hormonspiral innehåller ju också ett gestagen som heter syntetisk progesteron. Men i mycket mindre mängd och det tunnar ut livmoderslemhinnan så att inte ett ägg ska kunna fästa där. Men du kan fortfarande ha en ägglossning. Men det behöver du i så fall, de flesta blöder inte på en hormonspiral även om det finns de som gör det. Men då får man i så fall mäta det med en temperatur. Och många blöder inte, eller får inte ägglossning heller på med en hormonspiral. Men du kan ha en cykel på en hormonspiral. Mm. Och även en kopparspiral. En kopparspiral gör ju bara att det blir så giftigt. Liksom en ogästvänlig miljö i livmodern att ett ägg inte kan fästa helt enkelt.
Och hur påverkar det hela hälsan?
Ja, det kan man ju fråga sig.
Mm. För det känns ju som att om den liksom ska finnas där för att störa hela liksom processen så måste det ju påverka väldigt mycket annat i vår kropp också.
Ja.
All right. Okej, okay. Och det var någon som frågade liksom, kan, för det var någon som kände så här, jag går på p-piller men jag kan känna av att jag har en cykel, och då är det mer biverkningarna. Mm. Och den här, många säger också, men jag blöder ju.
Ja.
Men det är ju då ingen riktig mens, det är ju lite mer som en konstgjord mens.
Ja, det är ingen mens, det är en bortfallsblödning. Så att du bygger ju fortfarande lite slemhinna och så blir du, liksom, får du ut den. För egentligen är det mens ett resultat av ägglossning, och ägglossning har du ju inte.
Nej, precis.
Ja.
Jag läste i någon bok att liksom, när man lanserade då p-piller så kände man, man trodde att kvinnor skulle bli väldigt skeptiska mot att äta något och inte ha en blödning alls. Ja. Om man lade till den här sockerkartan, eller vad brukar man kalla sockerpillerna?
Exakt.
För att liksom, man ändå skulle känna att man har någon form av naturlig cykel. Liksom.
Ja. Fast den är helt onödig egentligen.
Ja. Okej, men okej, vi ska se några andra frågor som vi har fått mycket av då sen vi har lanserat synk. Och det är också några som frågar liksom, om man har oregelbunden mens, vad kan det bero på? Nu har vi ju pratat lite om det här kring stressen och sånt. Mm. Finns det några andra faktorer?
Sköldkörtelproblem är väldigt vanligt. Eller helt enkelt att man, ja men stressen är ju en sak, liksom att man kanske tränar för hårt så att det skjuts. En infektion kan ju också skjuta upp, men då har man inte infektion varje månad kanske, men det kan ju också skjuta upp cykeln. Men att man inte har resurser helt enkelt. Vi tittar ju väldigt mycket på näringsbrister på Hercare. För att det är så otroligt vanligt att kvinnor liksom har näringsbrister. Man kanske äter för lite eller för liksom...
Är det någon viss näring? Är det att man ser att de äter för lite protein? Eller finns det några sådana samband? Till exempel att jag hade ju lågt järn.
Ja, järn är ju en av de vanligaste. En tredjedel av alla kvinnor har ju järnbrist.
Oj, så pass många. Mm. Och vad beror det på då?
Dels tror jag att man inte äter så mycket, lika mycket järnrik mat. Men sen att många har ju kraftiga blödningar, vilket också gör att man tappar järn. Men jag tror framförallt att man kanske inte äter lika mycket järnrik mat. Där får man ju tweaka lite. Liksom pumpakärnor pratar ju du och jag om och lite sånt. Och det här femea, eller ett havrepulver som är berikat med järn som man kan använda till exempel.
Just det. Mm.
Och sen har vi B-vitaminer som jättemånga ligger lågt på också. Så det är B, järn och vitamin D.
Mm.
Det är de vanligaste.
Okej, det ska man hålla.
Men protein som du säger kan man också... och det påverkar lite andra markörer. Det kan man liksom inte se direkt. Protein, det pratar ju du och jag lite om när vi pratade om blodproverna. Det kan man mer se i omvägar på en markör som heter homocystein till exempel.
Okej. Okay. Men du, en fråga också där tillbaka till preventivmedel. Om, vågar man sluta med preventivmedel om man inte vill bli gravid? Är man någon som frågar. Hur råder du där? Och...
Alltså, ja men precis, alltså, mår man bra på preventivmedel så brukar jag inte liksom rådge överhuvudtaget. Mår man dåligt på dem så finns det ingen anledning att fortsätta. Men det gäller ju såklart att man behöver känna sin cykel och kan tänka sig att använda kondom eller någonting annat under en period då, för det kan ju ta lite tid att kroppen kommer in i en liksom, cykel igen. Vissa har oregelbundna mens eller kanske bara får en blödning och sen ingen på ett halvår och sådär. Så att det kan
då är det såklart svårt att veta. Men om man har en relativt regelbunden cykel, då är det ju ändå ganska lätt att veta. Ja. Ja, men när ska man då... det är såklart runt ägglossning ska vi då inte ha sex, men man får ju också tänka några dagar innan.
Minst 5-6 dagar innan, lite beroende på ålder, men vill man vara väldigt säker så 7 dagar innan. Mm. Så att det inte blir lite, och där kan man tänka på om man är nykär så kan ägglossning komma lite tidigare.
Kroppen är så redo.
Ja, är så redo. Så där får man verkligen passa sig.
Okej, ja men bra. Så att liksom, vill du sluta med preventivmedel, du vill inte bli gravid, börja synka.
Ja.
Helt enkelt.
Och många är kanske rädda för liksom, ja men många har gått på för akne eller huvudvärk eller någonting annat. Men där kan man stötta upp jättemycket. För där får man också tänka på att p-piller förändrar både tarmbiota och kräver ganska mycket näringsämnen. För det är ju en medicin som ska brytas ner i levern. Så att det kräver ganska mycket. Så att där får man tänka på...
Av kroppen menar du? Liksom, att kunna processa den? Okej. Ja, för att jag blev ju liksom erbjuden p-piller när jag var typ 12. För att jag hade mensvärk. Och sen åt jag det fram tills jag var 26. Tills jag kände att nej, men nu vill jag inte äta det här. Och jag vill förstå min cykel, och det var ett jätteskifte liksom i min hälsa. Och sen dess har jag ju inte ätit någon preventivmedel, och nu har jag ju 2 barn, men det var när jag ville få barn också.
Du hade planerat det.
Jag hade planerat, i och för sig inte det andra, men då ska jag också säga att jag fick en, när jag tog coronavaccinet så fick jag liksom en blödning. Mm. Så att jag trodde att jag var safe. Men det var jag icke.
Nej,
så att jag vet inte. Om det, eller så var det bara en slump att det var samtidigt som coronavaccinet. Jag vet inte. Mm. Men så blev det. Så att vi hade tänkt att kanske bli gravid ett halvår senare. Men nu kom hon. Hon var så taggad på att komma till oss. Så, att, så fick det bli. En annan fråga är liksom det här med om man har mensvärk. Och nu har vi förstått att olika mensrelaterade besvär är ju ofta då beroende på en hormonell obalans. Men om man tänker just mensvärk, vad beror det på? Hur kan vi liksom lindra det?
Mm. Både ägglossning och mens är ju inflammatoriska processer. Inflammation betyder ju att någonting egentligen så här bryts ner, eller det är en massa andra saker. Men vid ägglossning så är det den här äggblåsan som håller ägget som ska luckras upp så att ägget kan skjutas ut helt enkelt. Så det kräver lite så här, inflammatoriska cytokiner för att göra det. Och sen så är det ju livmoderslemhinnan då som den ska luckras upp för att blödas ut. Har vi för mycket inflammation så kan det resultera i mensvärk. Det finns mycket andra tillstånd som kan vara mensvärk också, alltså endometrios, så det är såklart jätteviktigt att liksom undersöka vad det kan bero på så att det inte är myom eller någonting annat. Men oftast så är det för att man har lite för mycket inflammation i kroppen, och då kan man även få ryggvärk och så.
Många upplever ju ryggsmärtor runt mens istället för liksom mens. Okej, så då det är ett signal på att vi kanske lever lite i obalans.
Ja, precis. Mm. Och kosten kan man ju komma jättelångt med där. Det handlar ju om att bygga och skydda jämt, brukar jag säga. Men bygga och skydda ägg. Alltså vi behöver näringsämnen för att bygga. Men sen så behöver vi också massa saker för att skydda. Och då har vi bland annat det här kroppens egen antioxidant som heter glutation. Som behöver olika typer av aminosyror, men också massa vitaminer och mineraler. För att kunna byggas. Och sen blåbär, kaffe, te, alltså det finns mycket antioxidanter som vi behöver för att skydda liksom. För att bara vi lever och andas och så bildas ju massa slaggprodukter i kroppen, och det behöver vi hela tiden så här skydda oss ifrån. Och äter vi skit så bildas ju ännu mer slaggprodukter, mycket socker och så.
Så är det ju såklart. Och ibland också om man känner sig så här trött och hängig så vill man käka lite socker. Extra socker och goda grejer för att pigga upp. Men det gör det ju faktiskt värre då i långa loppet. Det kanske känns...
Och alkohol. För alkohol ska ju också processas i levern. Och alla de här hormonerna som vi varje månad tillverkar i olika mängder, det ska ju också processas i levern, och sen ska det ut med avföringen. Så förstoppning och att man dricker mycket alkohol kan verkligen göra att man får olika typer av hormonella obalanser.
Mm.
Så där behöver man verkligen ha koll. För liksom avföringen är ju vår avgiftning. Det är ju där allting ska ut. Så har vi en förstoppning så kan det liksom komma ut tillbaka eller återcirkulera i kroppen. Mm. Och det vill vi ju inte.
Oj.
Så att ät fibrer och se till att minska på alkoholen.
Mindre socker. Och
ja, precis.
Ät mer grönsaker.
Ja, exakt.
Och järnrik mat.
Ja, men precis.
En vanlig, naturlig mat. Inga konstigheter egentligen, även om folk verkar mixa ihop det där och tycker att det är konstiga idag. Men det var en annan tjej som skrev att hon upplever att hon är väldigt svullen i sin, och vätskefylld. Och hon tränar på väldigt mycket och hon känner liksom inte att det händer någonting i kroppen. Hur kan det här vara relaterat till hormoner? Och vad skulle du då rekommendera en sån person att göra?
Ja, det kan ju vara mycket. Nu har vi inte ens specificerat hormoner. Vi har ju pratat om könshormoner här idag. Det finns ju jättemånga hormoner i kroppen såklart. Jag tänkte just på det här. För just svullnad, vet du om det var i lutealfasen eller om det var hela tiden?
Generellt.
Nej, tror generellt. Jag skrev, ja. Ja, för i så fall så skulle jag titta mer på insulin och kortisol. Alltså stress och blodsocker helt enkelt.
Men som du sa, den lutealfasen...
Sköldkörtel också.
Kan det också vara då, läste jag i den här boken som jag nyligen läste ut, att om vi då tränar väldigt hårt liksom precis innan mens eller under mens, så går kroppen nästan in i ett liksom fettlagringsmode. Mm. Hur funkar det?
Ja, alltså vi är ju mer känsliga för stress kan man väl säga under den perioden. Även om vi går in och bör vara mer i ett avslappnat system. Men liksom alltid när vi stressar kroppen så kommer den att slå tillbaka lite. Men just det här var vätskeinlagring, det vet du att det var, eller?
Jag tror mer på att hon hade en känsla.
En känsla av svullnad, ja. För att vi är också, alltså när progesteron, det märks framförallt när vi är gravida, men ju mer progesteron vi har, ju mer insulinresistenta blir vi, alltså ju mindre insulinkänsliga. Det här är ju en gråskala, det är inte så att man antingen är insulinkänslig eller insulinresistens, utan det är, och därför så är det ju idag tyvärr väldigt vanligt med graviddiabetes, för att man äter ganska mycket socker. Man tänker kanske att man behöver mer energi under en graviditet, men man behöver ju faktiskt mer näring också. Mm. Men i slutet på en graviditet så är vi lite insulinresistenta, och det är för evolutionärt att vi skulle säkra att barnet faktiskt skulle få, för att vi blir insulinresistenta så att glukosen kan gå över till barnet helt enkelt, så att barnet alltid kan växa. Men idag har vi ju fri tillgång på glukos. Och som min kollega sa, förr i tiden så åt vi 22 sockerbitar på ett år. Idag äter vi det i genomsnitt per dag.
Oh, det är helt sanslöst. Galet.
Men insulin och salt tillsammans gör ju att vi lagrar vätska.
Mm.
Och vi är ju lite mer insulinkänsliga innan... eller mindre insulinkänsliga blir det ju tvärtom innan mens.
Ja, det är mycket att hålla koll på här, känner jag.
Det är jättemycket hormoner att hålla koll på. Och framförallt, liksom så här, för de flesta har ju kanske inte heller, så ska jag inte säga de flesta, men det är väldigt många som har problem med sin cykel. Och då får man ju också tänka på att det kan ske lite olika saker, så därför får man verkligen känna in vad som funkar för en själv. Men jag tänker just där, om man är superutslagen emellanåt eller har PMS här, men lägg in lite som du sa, vila. Jag vet att du har såna här korta meditation, andningsövningar och annat. Mm. Lägg in det. Alltså det är bättre att göra en kort grej en gång om dagen än att göra en timme en gång i veckan.
Mm.
Så att ta de här korta passen, för det vet jag att många av mina klienter har sagt att din app är jättebra där. Att det är liksom, man behöver inte följa ett program och man kan bara plocka liksom enstaka när det passar en. Och det tror jag är också så här skönt. Allting måste inte vara liksom, nu ska du göra det här i 10 veckor, eller liksom så här, kan man inte bara plocka in det som...
Exakt. Ja, livet händer ju oss alla hela tiden. Det är svårt att ha det där att följa, även om det kan vara kul att passa vissa perioder såklart också. Men okej, så att för att leva lite mer i synk så kan vi då balansera våra hormoner, må ännu bättre. Och de viktigaste grejerna, ska vi bara avsluta med det, att rabbla upp för att idag alla som lyssnar som känner så här, ja, jag vill börja leva mer i synk. Vad ska jag göra?
Alltså näringen, kosten är ju superviktig. Att hålla koll på blodsocker, att röra sig och sova. Alltså liksom bara de här enkla basic grejerna. Ja, men precis. Det är verkligen så himla viktigt. Och ofta, det som jag brukar se hos klienter är också så här, när man övergör en sak. Man kanske har hälsoångest för kosten. Titta lite runt omkring dig. Är det något annat som du inte vill se kanske i livet?
Men upplever du att många har hälsoångest? Ja, gud ja. Är det sant? Okej. Okay. Mm. Och då känner de vadå? Att det är svårt
att det aldrig är bra nog. De vet nog inte riktigt. De har inte riktigt definierat vad en bra dag är. Och så läser de bara på jättemycket och försöker lägga pussel. Och liksom, man kanske inte sållar riktigt och har valt väg, utan man vill göra allt. Men det funkar ju inte. Liksom. Och då blir det en hälsoångest där. Men då tänker jag, om man bara fokuserar på ett område så blir det nog lätt hälsoångest. Försök att lägga liksom äggen i olika korgar. För du behöver inte vara perfekt på någonting. Fika ibland, alltså en frisk kropp ska fixa det.
Exakt, och jag tror också att stora skiftet som behöver ske där är att sluta hela tiden titta på vad alla andra gör, bara liksom läsa
vad du
på
tror
exakt
att andra
vad
gör.
Du ska göra. Precis.
Du har ingen aning om vad alla gör bakom.
Ingen aning om. Men att sluta liksom titta på vad alla andra eller vad fakten säger, whatever, och börja känna in sin egen kropp mer. Det är ju det absolut viktigaste. Hur mår du av de här olika valen du gör, eller dina olika vanor som du har i din vardag, och börja justera lite för att känna hur det påverkar. Till exempel, nu sitter jag uppe med min nästa bok och sitter med min deadline, och då sitter jag uppe på kvällarna och kör, och jag känner mig så typ bakis idag.
Ja.
För att jag, förut jobbade jag jämt kvällar, men det har inte jag gjort nu på väldigt länge. Och nu när jag gör det, bara 3 dagar, så är jag så här, shit vad det påverkar. För det var ju det en normal grej för mig.
Var det innan barn också kanske?
Ja, exakt. Så att nu är jag så här, nej men det här, det var ju en sån liten vana förut som jag tänkte, det spelar väl ingen roll. Och nu märker jag att så här, nu när jag har levt utan det och går tillbaka till det, så bara, shit, en sån liten grej kan verkligen påverka så himla mycket. Så att det viktiga är att känna in sig själv. Mm. Och sen är jag så här som nu, ja men nu är det en sån fas. Jag har vabbat hela veckan, då behöver jag sitta på kvällen. Det är ju fine, men jag vet att nästa vecka kommer jag tillbaka förmodligen då till min vanliga, och det är fine liksom.
När var du i menscykeln nu förresten?
Ja, men nu är jag ju precis typ 3 dagar innan ägglossning.
Ja, så perfekt
fas. Så att jag är perfekt fas.
Du, så hade det här varit om en vecka så kanske du hade varit mycket tröttare.
Exakt, och det var det jag tänkte, att nu har jag energi till att sitta uppe på kvällarna. Jag filmade pass idag till min app. Och först var jag såhär, gud jag hade önskat att jag la mig lite tidigare. Så bara, men det är faktiskt nu jag fixar det här. Och nu har jag också börjat lägga in i schemat att filma utifrån min menscykel. Så att jag liksom då, eftersom att jag tränar när jag filmar, så att det ska matcha då.
Ja, just det. Vart
jag
smart.
Är. Så då, om det är runt innan mens och sådär, då filmar jag lugnare pass och sådär. Så det är nice. Och vad skulle jag säga med det då? Ja, det vet jag inte. Nej. Jo, men att små saker, små vanor i vardagen påverkar oss kanske mer än vad vi faktiskt tror.
Verkligen. Och att som sagt lära känna sin egen kropp, för alla upplever inte samma symptom. Utan att du har dina symptom och de kan också förändras över tid. Ibland så tas det bort något och så läggs det till något annat. Men försök liksom att ha lite nyfikenhet på kroppen istället för så här. Ibland kan jag känna att man slår väldigt hårt på sig och tänker att nu äter jag så himla bra, jag tränar så himla bra, varför ställer inte kroppen upp på mig nu liksom? Men det är ju ingen trevlig relation att ha. Alltså, så hade du aldrig gjort med en sambo eller han med dig eller så, utan försök vara liksom nyfiken och på symptom. Vad kan det här betyda? Vad skulle jag kunna göra?
Och... Ja, men precis, just bara att bli mer snällare och schysstare mot oss själva, det kommer ju få oss att må bättre. Jag tror att väldigt många utav oss som kanske lyssnar på den här podden eller kvinnor generellt har varit väldigt hårda mot oss själva och piskat oss själva hårt och tänkt att nu ska jag nå vissa resultat och fan vad lat jag är om jag inte gör det, och man har haft den dialogen med sig själv. Och det kommer ju aldrig få oss att må bra.
Nej.
Alltså även om vi då skulle träna perfekt, vad nu perfekt än är, eller äta perfekt, vad du nu än är, så kommer vi aldrig må bra om vi har den dialogen med oss själva. Så egentligen börjar det ju allt där, att börja skifta dialogen med oss själva och sen börja då förändra vad vi liksom väljer att äta. Och för mig var det så att innan så försökte jag då bli hälsosam. Jag liksom drack och festade jättemycket och rökte och åt smågodis till middag och mådde skit. Och sen började jag lägga om mitt liv. Och var såhär, men shit, nu måste jag sluta röka, eller nu måste jag sluta äta godis, och gjorde små liksom tävlingar med mig själv och hit och dit. Slutade med att jag 5:00 på kvällen sprang till 7-Eleven och köpte cig och godis. Och sen bara hade superångest för att jag vaknade upp och mådde skit och så höll det på sådär. Och sen var det ju framförallt när jag gjorde liksom mycket fokus på mitt inre soulwork och liksom började reconnecta med någon form av kärlek till mig själv som jag hade helt tappat bort, och började känna att såhär, nej men vänta, jag vill ta hand om mig själv. Och sen dess har jag ju inte haft någon hälsoångest, om man ska kalla det, eller behövt vara hård eller pressa mig själv på det sättet, utan jag vill stötta mig själv. Och det för mig är liksom ett hållbart sätt. Och gör att jag vet att jag, som sagt, det kan tummas lite här och där, och det är så jag vill leva. Jag vill inte leva helt strikt. Absolut inte helt strikt. Men jag har skapat en bra grund för mig själv som också gör att jag, min kropp mäktar med om det blir några sena kvällar eller fika, tårta hit och dit, här och där liksom så. Det är fine, för att jag har byggt en mycket bättre grund för mig själv, som också är en grund av självkärlek. Ja. Inte att jag ska vara nyttig eller duktig, utan det är faktiskt för att jag vill inte ta min kropp för givet. Min kropp gör så mycket för mig varje dag, och jag vill ta hand om den och ge den så bra förutsättningar som möjligt. För många av oss, precis som du säger, kanske så här, varför funkar inte min kropp bättre?
Ja.
Ja, men vad ger vi den för verktyg? Och också låt den, det ibland tar ju tid att ställa om.
Gud ja, och det här är nog det viktigaste, det du sa nu, att tycka om sig själv. Och jag tror att det är när man gör någonting för att man inte tycker om sig själv som man också liksom, man wheelar och dealar med kroppen lite. Nu borde du ge mig de här resultaten, för jag gör faktiskt det här. Det är inte så det funkar liksom. Och jag tror också att, jag vet att vi båda har fått så här frågor om hur orkar du liksom sköta kosten och så här. Med min historia också. Och jag, ja, men helt ärligt, jag orkar inte må dåligt. Jag vill inte må dåligt. Jag tycker inte att sköta kosten är jobbigt, för att jag vill ta hand om mig själv. Så att det är för att jag älskar mig själv. Jag tycker att det är en jättehärlig känsla att må bra och känna mig stark. Och där tror jag att det är, för jag hade en kund för många veckor sedan också som sa så här, men för hon har haft utebliven mens, och så hade hon börjat gå upp i vikt lite igen och så. Hon bara, men nu väger jag ju samma som jag gjorde när jag hade mens. Vad är den då? Ja, men det är inte det. Vad tänker du? Har du ångest när du sitter och äter? Ja, det har jag. Okej, men då behöver vi jobba med det liksom. Alltså, tycker du om dig själv? Nej, jag tycker att jag har gått upp jättemycket i vikt och att jag känner mig inte alls bra. Så här, då behöver vi jobba med de bitarna. Det handlar inte om den faktiska siffran eller liksom, det handlar om något helt annat.
Allt hänger ju ihop. Så är det ju verkligen. Och det är väl det som vi... Ja, men det som jag tar med mig från det här är dels det, hur allting hänger ihop, hur vi pratar med oss själva, till och med vilka relationer vi har, hur vi mår på vårt jobb påverkar hormonerna.
Ja.
Men också att framförallt ge faktiskt tillbaka till grundgrejerna. Det behöver inte vara superkomplicerat, även om det finns massa märkliga termer och massa hormoner. Man behöver absolut inte ha koll på allting. Nej. Utan tillbaka till grunden och börja synka för att få bättre koll på att så här, ge dig själv mer vila i vissa faser, när du har då till exempel fas 2, fas 3, ja men kör på lite mer då.
Pusha dig själv ibland, ja.
Ja, exakt. Våga utmana dig själv. Och sen så våga vila, våga sätta gränser, våga dra ner på tempot. Och det har ju varit min stora utmaning, men jag känner faktiskt att ja, det är bättre och bättre.
Börjar komma
ju mer jag synkar, desto lättare blir det.
Mm.
Och desto bättre mår jag. Så tack snälla för att du ville komma hit och prata. Jag har så kul att prata med dig och få så mycket information. Jag känner mig väldigt laddad med energi, information, inspiration. Men jag känner att vi kanske pratar någon mer gång. Vi får fråga om fler frågor, för jag tror att det finns...
För klimakteriet och så har vi missat.
Nej,
så
det missade vi. Och det fick jag många frågor om. Du får helt enkelt komma tillbaka.
Ja.
Gärna. Tack snälla för att du kom.
Tack så hemskt mycket.
Tack.